Välkomna till Knytpodden, forumet för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi har fyra riksförbund bakom Nexus. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. SUB, Riksförbundet för Subkultur. Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. I vår sommarserie om härskartekniker har vi hittills gått igenom fem tekniker. Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Dessa fem identifierades av Berit Ås, professor i socialpsykologi, redan år 1970. Sedan dess har fler tekniker identifierats, bland annat av Eleni Eksvärd. I dagens avsnitt ska jag och Neda Ardalan gå igenom två nya tillskott. Projiceringsmetoden och stereotypmetoden. Och först ut är stereotypmetoden. Som ni kan höra på namnet använder denna teknik stereotyper. Den innebär att härska över någon som strider mot olika stereotyper, alltså bryter mot normerna som har byggts upp exempelvis kring ditt kön, din sexualitet eller din etnicitet. Tekniken kan få dig att känna dig utanför eller placerad i ett fack. Ett exempel kan vara att en kvinnas kollegor talar om hur roligt det ska bli att gå på en hockeymatch, men att kvinnan inte blir tillfrågad att följa med eftersom de antar att kvinnor inte är intresserade av hockey. Att befinna sig helt inom normen, alltså att vara en vit, heterosexuell, normfungerande medelklassman, innebär att vara i stark minoritet. Det innebär att majoriteten kan på något sätt förmodligen relatera på ett personligt plan till stereotypmetoden. I dagens avsnitt har vi ingen lyssnarfråga, men jag har några egna frågor till Neda. Jag har genomgående under den här serien haft lite svårt att skilja på vad som faktiskt är en härskarteknik och vad som är allmänt onajst beteende. När det kommer till stereotypmetoden är saker och ting definitivt inte klarare. Så min fråga är, vad är egentligen skillnaden mellan stereotypmetoden och sexism, rasism, homofobi och liknande diskriminering?
Ja, alltså stereotypmetoden, det handlar ju om att man har ett negativt omdöme om någon baserat då på något attribut, kön, klass, sexuell läggning, etnicitet och så vidare. Och i det så är det ju, ja men det är ju det som sexism och rasism och homofobi också handlar om. Men skillnaden skulle jag säga är väl att vid stereotypmetoden, då det är ju en härskarteknik och som vi har förstått vid det här laget så är ju härskartekniken någonting som vi alla hemfaller åt då och då och i många fall omedvetet. Rasism, sexism, homofobi, det här är ju mer medvetna ställningstaganden som man gör och som blir väldigt omfattande också i hela ens liksom världsbild och hur man ser på människor och så vidare. Så det här tänker jag är ju en väldigt stor skillnad då, att härskartekniken är ofta medveten medan det här andra, det är ju faktiskt aktiva val som man gör genomtänkt liksom. Alltså rasism, homofobi och sådär, det kan ju leda till rena våldsamheter. Så det är väldigt mer omfattande på så vis. Stereotypmetoden i sig leder ju inte till våldsamheter. Jag tänker också att det kan, som rasism till exempel, det kan ju leda till och med till att man börjar liksom mäta folks skallar baserat på icke-vetenskapliga kategorier då, och liksom negativa kategorier och sådär. Stereotypmetoden i sig leder ju inte till detta. Sen funderar jag lite, Marielle, på det här som du också säger, att men vad är skillnaden egentligen på ett allmänt onajs beteende och härskarteknik? Jag tänker det också är en bra fråga, och jag tänker att alltså härskartekniker är ju onajst beteende. Jag tänker att de kan ju vara synonymer. Härskartekniker är ju liksom onajs respektlöst beteende. Möjligtvis den skillnaden då från bara ett allmänt liksom onajs beteende, att härskartekniker riktas då oftast mot någon som är under en i den sociala hierarkin.
Ja, det blev mycket klarare nu och det är väldigt bra att få en påminnelse just om att härskartekniker ofta är någonting omedvetet. Man har ju en tendens att notera andras härskartekniker, men man utgår ju från att man själv aldrig använder härskartekniker.
Jättebra poäng. Mycket, mycket bra poäng. För precis det gör vi mer eller mindre och oftast då omedvetet. Så det här att om man tänker så här, nej, nej, jag ägnar mig aldrig åt härskartekniker. Det tänker jag är en liten signal på att man inte är medveten om sina härskartekniker.
Och det är något avsnitt i sig. Hur ska man identifiera när man själv använder härskartekniker? Och det kommer vara ångestfullt att gå igenom. Men jag skippar det och går vidare till nästa fråga istället. Och min nästa fråga är ju lite, vad ska vi göra åt stereotypmetoden? Behöver vi störta hela patriarkatet och alla andra diskriminerande strukturer innan vi får slut på stereotypmetoden, eller finns det kanske en snabbare väg?
Och det här är också en jätteintressant fråga. Vi är ju ofta väldigt fokuserade på att liksom förändra den yttre strukturen. Vi ska angripa patriarkatet utifrån så. Men vi glömmer ju liksom den inre strukturen. Det är ju vi som bär upp detta. Vi behöver ju jobba med oss själva. För vad handlar härskartekniker om? Härskartekniker handlar ju om att vi förminskar eller förtrycker någon som är under oss i den sociala hierarkin. Och det här kan ju till exempel då yttra sig genom att vi bemöter människor olika baserat på deras sociala status. Så jag kanske bemöter min chef med vänlighet, med respekt, med bekräftelse, men den kollegan som har låg social status i gruppen eller lokalvårdaren eller kassörskan, där är jag respektlös eller kanske elak så. Och endast då baserat på personens sociala status. Och det här tänker jag sker ju mycket omedvetet. Vi har något liksom inlärt beteende att vi bemöter människor på olika sätt. Och här tänker jag att så länge vi har detta i oss, så länge den inre strukturen fungerar på det här sättet, så spelar det ju ingen roll om den yttre strukturen är patriarkatet eller någonting annat. Säg att vi liksom, patriarkatet försvinner, men om inte vi ändrar oss på vår insida, då har vi ju snart en ny yttre struktur som speglar vår inre. Så att jag tänker att för att verkligen få bukt med det här så behöver vi också jobba med oss själva och liksom komma till en plats där vi bemöter alla människor likvärdigt oavsett deras sociala status. Där vi liksom är vänliga och respektfulla och bekräftande mot alla och inte bara mot liksom vissa då. För det här, vi har ju pratat om det här med motstrategi och bekräftelsetekniker och så. Och det som är genomgående i bekräftelseteknikerna, alltså att omgivningen hjälper till för att motverka härskartekniker, det är ju just det här, var vänlig mot alla, var respektfull mot alla, lyssna på alla, bekräfta alla. Så inte bara vissa personer som har status liksom. Så att jag tänker att ja, vi behöver liksom jobba med oss själva där och på så vis så ändras ju den yttre strukturen inifrån. Därför att i takt med att allt fler av oss liksom anammar dessa ideal, vänlighet, värme, jämlikt bemötande och sådär, så kommer ju också normer och det sociala klimatet i de grupper som vi tillhör att förändras inifrån. Så.
Det låter optimistiskt att individen har makt.
Gud vad bra Marielle, vi har så mycket makt. Ja, det är ju verkligen så. Ibland tror man ju, men vad ska lilla jag göra? Vi alla gör ett avtryck. Alla gör ett avtryck. Och om jag förändrar mig själv till en bättre person, då har jag förändrat samhället också till en bättre plats. Därför att jag är ju en del av samhället. Så. Och här kommer man också lite in på det här med våra ledare och apropå normer och sådär. Alltså våra ledare, oavsett om det är ideal eller personer som leder oss, de sätter ju också normerna. Men du kan inte vara en ledare om du inte har följare. Det är vi, det är folket som bestämmer vilka vi följer, vilka människor, vilka ideal och så vidare. Så här finns det också en jättemakt i att, liksom, att vi ta oss en ärlig fundera och liksom, vad är det för människor jag följer? Vad är det för ideal jag följer? Förkroppsligar de här idealen som finns i bekräftelsestrategierna då, till exempel vänlighet, värme, att man ser alla och bekräftar folk och sådär. Eller förkroppsligar våra ideal och våra ledare snarare liksom motsatsen, att man är liksom lite egoistisk och man håller på med härskartekniker och så vidare. Vi pratar ju nu om någonting som heter stereotypmetoden. Och det ska vi inte blanda ihop med stereotyper. Alltså våra hjärnor tänker ju till viss del i stereotyper, vi kategoriserar. Och det här har ju ett överlevnadsvärde. Säg att jag är på ett sjukhus och jag behöver snabbt få fatt i en läkare och det är massor med folk på det här sjukhuset. Då kommer ju min hjärna utgå ifrån en stereotyp bild av hur en läkare är klädd, vad läkaren håller på med. Och på så vis så förhoppningsvis underlättar den här stereotypa bilden jag har, underlättar då för mig att snabbt få tag i rätt person. Så det här att våra hjärnor tänker i stereotyper, det är inget som vi behöver skämmas över eller sådär. Det är inte bara av ondo. Det viktiga är vad man sen väljer att göra med stereotyperna. Om jag börjar bemöta folk negativt baserat på en stereotyp jag har, det skulle jag behöva jobba med. Men stereotyperna i sig är inte av ondo.
Oj, vad mina dagar hade varit långa om jag levde helt utan stereotyper.
Precis, och du hade vi kanske inte hade överlevt heller särskilt länge.
Nej, det hade jag förmodligen inte. Mest för att jag hade nog gett upp. Det bara, nej, det här tar alldeles för mycket energi och tid. Nej, det går inte. Ja, nej, men tack så jättemycket för din beskrivning av stereotypmetoden. Jag vill också fråga dig lite om projiceringsmetoden. Och den har även ett ganska avslöjande namn. Den går ut på att härskaren vänder på steken och försöker lägga problemet eller fokuset på dig. Det kan exempelvis ta sig form av att du försöker påtala ett problem, vilket härskaren svarar med att det egentligen är du som är problemet. Eller att det är ditt problem att du känner som du gör. Fokuset flyttas alltså från det du ville ta upp eller kommentera till dig själv och dina känslor. Och till den här metoden har vi en lyssnarfråga, och den lyder: en i mitt team vägrar be om ursäkt när hen har betett sig dumt. Det kan vara ganska otrevliga grejer, men ibland oskyldiga grejer. Oavsett skulle jag, men också andra med mig, ha ganska lätt för att gå vidare och släppa det. Om det hade varit så att hen hade erkänt sitt felsteg och bett om ursäkt. Jag tycker nämligen inte att ursäkter som "jag är ledsen för att du kände dig upprörd" eller liknande gills. Är detta en typ av härskarteknik eller överdriver jag? Jag tänker mig att vi kan starta där. Är det här en härskarteknik?
Projiceringsmetoden handlar ju om att man liksom, när man får kritik för något, så vänder man på det och skickar det tillbaka till den andra. Typ så här, ja, men du då? Så. Och i det här fallet då, så det är inte så att det görs klart och tydligt. Men man kan ju förstå den här kommentaren som personen då lägger, att jag är ledsen för att du känner dig upprörd. Man kan ju förstå den kommentaren som att personen är inte ledsen för sitt beteende, utan personen är ledsen över din reaktion, som snarare har med dina känslor att göra. Kanske är det så att du är lite känslig, och jag är liksom ledsen för din skull att du är lite känslig. Så. Snarare än att jag ber om ursäkt för mitt beteende. Så ja, det kanske man skulle kunna säga att det här är projiceringsmetoden in action.
Den här personen verkar ha väldigt svårt att be om ursäkt på ett acceptabelt och uppskattat sätt. Och jag undrar, varför är det så förbaskat svårt att faktiskt be om ursäkt?
Den här är också jätteintressant, och här, det här är liksom en eloge till folk som faktiskt ber om ursäkt för sina beteende genuint, för att det är inte lätt alltså. Det kommer ju med en kostnad. Om jag ber om ursäkt för något som jag har gjort, då innebär det att det blir en kostnad för mig, till exempel då genom att det är jag som får bära skulden. Eller det är jag som får bära skammen. Det kanske är så att jag behöver förändra mitt beteende. Det är också en kostnad. Eller kanske är det så att jag behöver komma till insikt med någonting i min egen personlighet eller i mitt beteende. En insikt som är lite tung att ta in. Så det här med att genuint be om ursäkt, det är inte så lätt. Och det kräver styrka. Så folk som faktiskt tar ansvar för sina beteenden och ber om ursäkt, en jättestor eloge till dem. Dessutom så tänker jag också så här att man vinner ju på det själv. För om jag får fatt i dåliga beteenden jag har och förändrar dem, så blir det såklart trevligare för min omgivning. Men den första att få smaka på min frukt, det är ju jag själv. Så det är liksom, det är en styrka att kunna be om ursäkt på många sätt. Så. Och man ska ju komma ihåg det här, att ibland ber ju folk om ursäkt samtidigt som de ursäktar sitt beteende. då är det ju inte riktigt en ursäkt. Alltså om jag säger så här, förlåt att jag var otrogen mot dig, men du gör ju bla 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 det här. Men då ursäktar jag mitt beteende, jag tar inte riktigt ansvar för det. Sannolikt kanske jag inte heller förändrade så. Så att genuint kunna be om ursäkt, det är en styrka alltså.
Och om man på sin arbetsplats eller i sin förening eller vad som helst träffar någon som använder den här projiceringsmetoden, hur kan man bäst få den här personen att sluta?
Alltså projiceringsmetoden, det handlar ju om att skifta fokus. Att istället för att liksom ha fokuset på att jag har ett dåligt beteende, så skiftar jag fokuset tillbaka till dig. Det är något fel på dig snarare här liksom. Så att det man behöver göra, det är ju skifta tillbaka fokuset till det som det handlar om från början. Säg att jag går och pratar jag är med i någon grupp och så har vi någon person i den här gruppen som beter sig illa mot mig, och så har vi en projektledare då med ansvar och sådär, och så går jag och pratar med den här projektledaren att det är liksom varje gång jag kommer med en idé eller så går den här personen emot mig eller beskriver problemet, och så kanske den här projektledaren säger till mig så här att ja, men du har ju lite svårt att rikta om ditt fokus. Kan inte du fokusera på någon som du kommer bra överens med istället? Så att helt plötsligt så handlar det inte om den här personens beteende, utan det handlar om att jag har svårt för att rikta om mitt fokus. Och där är det ju då viktigt att liksom nämna det här. Att, ja, men det här handlar ju inte om att jag har svårt för mitt fokus, utan det här handlar ju om att den här personen beter sig illa. Så att rikta tillbaka fokuset till ursprungsfrågan. Gå inte in i den här diskussionen om att jag borde kanske jobba med mitt fokus och argumentera emot det eller sådär, utan rikta tillbaka frågan, samtalet till det som var poängen från början. Och då blir det ju också tydligt när jag säger liksom att fast det här handlar ju inte om att jag inte kan skifta fokus ordentligt, utan det här handlar ju om bla bla bla. Då blir det ju också tydligt att då synliggör ju jag också vad den andra personen just gjorde. Du drar det här till att det här handlar om någonting annat så. Så synliggör det genom att sätta ord på det. Och för tillbaka till ursprungsfrågan.
Tack så mycket Neda för att du kom hit idag. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått bra tips. Och också att ni hittar styrkan till att respektera alla. Till att våga be om ursäkt. Och till att våga rikta fokuset där det hör hemma. Vi ses nästa vecka.
Hej då!